Så härligt med dop. Verkligen något att fira. Ni kan få ställa er upp och hälsa på grannen. Eller någon som du inte har hälsat på än nu på gudstjänsten. Medan jag ställer i ordning här uppe. Bön tillsammans. Ja, Gud, tack för att vi får fira gudstjänst. Tack för att vi får fira dop och bra beslut om att leva livet med dig, Jesus. Ber nu att det jag talar ska få landa rätt, att det ska få komma från dig och verkligen vara dina ord och din vilja som får komma. Amen. Hej! Jag heter Arvid, för de som inte vet, och jag är ungdomsledare här i Korskyrkan Jönköping. Lite om mig är att jag är en kille på 21 år som gillar musik, friluftsliv och i princip alla sporter. Just nu har jag en liten extra ding på volleyboll, för det tycker jag är härligt på sommaren, köra ner på stranden. I vår vardag så ifrågasätter vi ganska många saker, skulle jag vilja påstå. Jag klippte mig härom veckan och jag tror väl vi alla någon gång kanske har klippt oss och funderat på blev det lite kort? Hur ser det ut där på sidan? Passar det bak? Borde jag dra det åt sidan eller mitten? Ska jag ha vax eller inte? Hur snyggt är det? I vardagen tvivlar man på allt möjligt. Hur ser jag ut? Matchar mina kläder? Funkar de här byxorna verkligen med den här skjortan? Borde jag tagit det här armbandet? Eller... Hur var maten jag lagade? Och de jag bjöd på maten, de sa att de tyckte den var god, men den kanske var lite salt egentligen. Jag kanske ska ner till Vätterstranden och spela lite volleyboll med några kompisar. Och så börjar jag fundera, men vänta, hur många volleybollnät fanns det egentligen? Var det 2 eller 4? För om det finns 4 volleybollnät, då kan vi ändå spela hela gänget. Men om det bara är 2, då får inte alla plats. Ja, tvivla. Ifrågasätta saker. En själv, sitt eget minne. Var det nu på lördag eller nästa lördag som kalaset var? Vänta, är det vecka 29 eller vecka 30 jag går på semester? Jag vet inte om ni är som jag, men jag tror det är lätt att man kan ifrågasätta, tvivla, glömma bort lite på sig själv. Och jag fattar ju att ni kanske inte går runt i vardagen och funderar på volleybollnät som jag tog upp nu, och det kanske inte jag gör heller. Men vad är något man kan göra för att lösa det om jag inte kommer på? Jo, men jag skulle kunna fråga min kompis som spelar volleyboll. Ja, men du, jag funderar på volleybollnät. Var det 2 eller 4? Kan vi köra? Jag skulle ju kunna kolla volleybollklubbens hemsida. Där har de säkert någon lista med alla planer och bokningar och sånt. Och det enklaste egentligen, det är ju bara att gå bort till Vätterstranden där jag tror att de är och räkna själv. 1, 2, ja, men det var 4 planer. Gött, vi kan köra hela gänget. Det finns ju andra saker att fundera på och tvivla på än volleybollplaner. Det är ju inte det största i världen, men ibland kan man ju känna osäkerheter i jobbigare saker, som relationer. Spelar det någon roll vad jag gör i den här relationen? Får jag bekräftelsen jag hade velat ha? Gör jag detta bara för att jag tycker att jag borde? Eller är det det som liksom känns rätt? Känner man osäkerhet i en relation, då tror jag också det är bra att snacka med en kompis. Fråga eller bara uttrycka vad man känner. Man kan kolla experter, fråga någon parterapeut eller någon som kanske har varit i en relation som vet bättre. Och man kan såklart, och borde såklart, prata med sin partner när något känns jobbigt eller tveksamt. För att kanske kunna reda ut det tillsammans. Detta är ett bra sätt att hantera tvivel. Något jag inte tror är bra, det är att bara trycka undan när det känns lite osäkert eller man inte riktigt vet. För vad gör man då när det här osäkra kommer igen? Hamnar man i ett tankesätt där man inte alls hade velat vara från början? Jag ska snacka om just det här, att tvivla, att inte känna sig säker och tro och tvivel. Och jag vet ju att de exempel jag tagit nu är inte samma sak som att tvivla på Gud. Att vara osäker på Volvo-planer eller på en relation, det kan vara svårt och jobbigt, men att tvivla på Gud, det kan ju verkligen kännas som det värsta man varit med om. Jag har varit i perioder i mitt liv i tvivel och det är tungt. Det kan vara så stort och svårt och man vet inte liksom vad man ska göra. Man kan känna skam i att man inte vet eller att man känner sig osäker. Och det kan bli riktigt mörkt. Men jag tror att trots att det inte är exakt samma sak som med en vanlig relation eller med att volleybollplaner, att vi kan hantera det på liknande sätt när vi får tvivel i vår tro och känner osäkerhet. Det viktiga är att vi tar det på allvar och inte bara tänker att det ska försvinna av sig självt. Utan att man faktiskt vågar möta det. Prata med någon. Kan vara en kompis, familjemedlem eller någon du bara känner förtroende för. Behöver inte vara någon som har alla svar. Men att få uttrycka och sätta ord på sina tvivel gör att man kan börja bearbeta dem. Vad säger de som har koll? Finns det en predikan eller en bok om ämnet? Kanske en podd som tar upp tvivel och osäkerhet. En mentor eller någon som kan mer än mig som jag kan fråga. Ja, men kolla det. Och kan jag gå till det jag faktiskt tvivlar på själv? Gud. Och ta mitt tvivel. Ja. Vi måste våga be till Gud när vi tvivlar. Även om vi kanske tvivlar på Gud själv. Att komma till Gud med våra tvivel och våran osäkerhet, för han kan ta det och vill hjälpa oss ifrån det. Och vi får läsa Bibeln för att hjälpa oss i våra tvivel och osäkerhet. Och när man läser Bibeln, då inser man att man är långt ifrån den första i den kristna historien som har tvivlat. Med det sagt tänker jag att vi ska läsa ett bibelord där tvivel tas upp. Och det jag tänker på är en text som handlar om Thomas, också känd som Thomas tvivlaren. Thomas var en av Jesu lärjungar, en av de 12 som gick med Jesus. Han nämns flera gånger i evangelierna, men det mest kända exemplet är när han tvivlar och inte riktigt tror på Jesu uppståndelse. Och Thomas tvivlaren, det kan låta som ett tråkigt smeknamn och inte så liksom fett, men det är ganska... Det är ganska bra smeknamn, för det är ganska viktigt i Bibeln, den här berättelsen. Och i kyrkohistorien har det fått betyda mycket. Så det här då, bibeltexten som jag kommer läsa utspelar sig efter att Jesus har uppstått. Så Jesus har dött på korset, han har varit i graven, han har uppstått 3 dagar senare och nu har han visat sig för sina lärjungar. Så lärjungarna har sett Jesus, han har andats över dem, han har hälsat dem med frid, men... Just den här gången när lärjungarna var samlade i rummet och Jesus kom och mötte dem så var Thomas inte där. Han missade det. Så vi läser från Johannes evangeliet. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se hålen efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Thomas litar inte här på sina vänner. Han tvivlar och han vill ha bevis. Och ofta kan jag känna igen mig mycket i det här Thomas. Alltså, någon kan säga något, någon kan påstå något. Men jag vill gärna veta säkert. Kolla upp själv, få min egen bekräftelse. Så att jag kan vara säker. Och lite synd om Thomas. Han är nu historiskt känd som... Thomas tvivlaren, och även om jag tycker det är ganska bra så kan det vara ett lite segt smeknamn för honom. Men det var ju kanske inte så orimligt att han tvivlade. Alltså, en människa som han vet har dött och legat död i en grav som dessutom varit förseglad med en stor sten. Alltså, till och med även om Jesus hade uppstått, hur skulle han ta sig förbi den där stora stenen? Alltså, det är inte konstigt att Thomas tvivlar. Jag tror de flesta vanliga människor hade tvivlat. Även om hans vänner sa att Jesus faktiskt varit där. Han ville ha sitt eget bevis. Men man kan också påstå att Thomas inte hade så stor anledning att tvivla. Han hade ju faktiskt gått med Jesus. Och Jesus berättar att han ska dö och uppstå. I Markus evangeliet säger han att han behöver lida och dö. Men att han sedan ska uppstå 3 dagar senare. Och i Matteus evangeliet, när folket ber Jesus om ett tecken, säger han att han ska ge dem Jonas tecken. Jag läser från Matteus. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Så Jesus har ju sagt att han ska lida, att han ska dö, att han ska vara död i 3 dagar och sedan uppstå. Och nu har det hänt enligt Thomas kompisar och de andra lärjungarna. Och ändå vill Thomas ha bevis, som att inte det Jesus sagt var bevis nog. Men oavsett om man tycker Thomas hade rätt eller ej i att tvivla, så tycker jag han gjorde helt rätt i att tydligt uttrycka sitt tvivel. Han kunde ju bara sagt, vad häftigt, vad kul att ni fick se Jesus, han lever. Och sen går därifrån lite besviken med lika mycket tvivel inombords och lika mycket osäkerhet, men kanske lite skamfull och inte vilja visa det. Och så tror jag vi också kan göra när vi hamnar i orolighet och tvivel. Att vi vill inte visa det. Vi vågar inte säga till de andra lärjungarna, våra kristna vänner, att vi inte tror eller att vi tvivlar eller känner osäkerhet fastän vi gör det. Jag vet inte om historien hade fortsatt likadant om Thomas inte hade varit så brutalt ärlig. För vad är det Thomas säger? Jo, om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Alltså, han är så skarpt skeptisk och tveksam och icke-troende på Jesus uppståndelse här. Men han är ärlig med det. Och han är öppen. 8 dagar, ja, jag fortsätter i bibeltexten. 8 dagar senare samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Så nu är hela gänget, alla apostlar samlade. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem. Så de är i ett rum, stenväggar i husen på den här tiden i det området, och låsta dörrar. Och Jesus kommer in mitt ibland dem och säger, frid vare med er. Sedan sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fastän de inte ser. 8 dagar går det mellan att Thomas får höra från sina vänner till att han själv får möta Jesus. Jag vet inte vad som händer med Thomas de här 8 dagarna. Kanske behövde han dem till att tänka efter och fundera själv. Kanske bara mådde han dåligt och kände hopplöshet och besvikelse. Eller kanske hoppades han lite, en gnutta ändå, på att det kanske skulle kunna vara sant. Även fast han inte riktigt trodde, kanske tänkte han att ja, men om Jesus bara skulle visa för mig, ja, men det kanske finns en chans. Jag vet inte. Det vet vi inte. Men 8 dagar som han får gå i sitt tvivel. Men sen kommer ju Jesus. Och han ger Thomas precis det som Thomas har bett om. Thomas får sätta fingret i Jesu hand och handen i hans sida. Men Jesus uppmanar också Thomas att tvivla inte, utan tro. Och sedan händer något anmärkningsvärt, tycker jag. Thomas, tvivlaren, får bli en av de första, om inte den första, att bekänna Jesus som Gud. När han svarar, min Herre och min Gud. Tidigare har Jesus kallats Guds son, Messias, judarnas konung. Och det var liksom underförstått att han var på Guds nivå, liksom lik Gud. Men Thomas blir den första som bokstavligt kallar Jesus sin Gud. Mäktigt. Han som tvivla. Han som inte kunde tro. Han får erkänna Jesus som sin Gud. Tro och tvivel, det är 2 sidor av samma mynt. En naturlig del av tron är att vi tvivlar. Och om vi tvivlar betyder det att vi har en tro. För man måste ju ha någonting att tvivla på. Och när vi hamnar i tvivel, då kan vi få använda det tvivlet för att växa. Istället för att bli förlamade i tron. Det blir lätt så att tvivlet känns obehagligt. Om man vill fly från det, om man skyggar undan lite. Men om vi vågar möta tvivlet, ärligt och allvarligt, så kan det få bygga upp och hjälpa på vår vandring med Gud när vi kan gå vidare från det starkare. Jag är tacksam för att Thomas får ha sin plats i Bibeln och kyrkohistorien. Han blev inte bortplockad, utan tvivlet får synas tydligt. Och om du sitter här idag som tvivlar, eller du vet att du har en vän eller en familjemedlem eller en kollega eller släkting som tvivlar, så vet att du eller den blir inte bortplockad på grund av sitt tvivel. Precis som Thomas var sin plats i bibeltexten och bland Jesu lärjungar, så får vi som ibland tvivlar också ha det. Och vi kanske önskar att Jesus bara kunde komma och möta oss som han gjorde med Thomas. Fysiskt, ta i hans hand, känna i hans sida och liksom möta. Men Thomas fick vänta 8 dagar. Och vi kanske också får vänta. Och under de här 8 dagarna så kan jag tänka mig att Thomas ganska många gånger bad om en Gud visade för mig. Jesus, kom om du verkligen lever. Jesus, kom om du verkligen lever. Men 8 dagar tog det. Och det kanske kan ta längre tid för oss. Men Jesus vill möta den som tvivlar. Precis som han mötte Thomas. Han kan möta dig som blir helt upptagen i sitt jobb och känner att man inte orkar tro. Du som lever i sorg och därför inte orkar tro, dig vill han också möta. Precis som han gick genom väggen när han mötte Thomas och lärjungarna. Han behövde inte att dörren skulle låsas upp. Han var där i rummet, gick genom väggar och låsta dörrar. Precis så kan Jesus gå genom våran sorg, genom våran stress, genom det som hindrar, genom vårat tvivel. Han kan passera genom våra väggar och möta oss. Vem som helst, när som helst. Och om du känner att du är en som tvivlar, så vill han möta dig med. Vi ber. Ja, tack Jesus för att tvivlet inte är något vi behöver vara rädda för eller sky undan från i våran resa i tron och våran vandring med dig Gud. Tack för att det kan få ta sin plats och att vi när vi kan gå vidare från tvivlet får göra det styrkta i tron. Jag bara ber Gud att du skulle leda oss och visa oss hur vi ska göra när vi möter osäkerhet och tvivel i vår tro. Ge oss vishet att prata med våra bröder och systrar. Att fråga det som gått före. Och att söka oss närmare dig i vårt tvivel och inte bort från dig, Gud. Tack för att du vill möta var och en som tvivlar och som känner osäkerhet. Och att det inte är något hinder för dig, Gud. Amen.